Nytt avsnitt, Erik.
Yes, super kul.
Jag är taggad.
Jag också, och det är så kul att få ha den här podcasten. Du och jag, vi kan snacka paddel, vilket vi båda älskar så mycket. Så det är superkul att vara tillbaka. Och hur har din paddelvecka sett ut?
Vet du vad, det har varit upp och ner. Jag har varit förkyld, långdragen förkylning som sitter inne, och min röst är fortfarande lite svajig, så det är därför vi har skjutit upp släppet för avsnitt några dagar, men nu är jag tillbaka.
Ja, vad härligt. Det är nog mycket förkylningar som går just nu. Jag vet själv, jag som går fortfarande i skolan, det är inte en bra plats om man vill hålla sig frisk. Men jag har kunnat hålla mig frisk. Jag vet att vi pratade i förra avsnittet om min armbåge som var lite skadad. Den har också blivit bättre, så jag har kunnat kört många timmar paddel. Så att ja, det har blivit mycket paddel, och jag är så glad att det inte gör ont när man står på banan.
Och gud, bra nyheter. Jag har faktiskt tänkt på det, hur du mår, hur det är med armbågen.
Jag vilade ju som sagt en hel vecka. Helt otroligt att jag överlevde en vecka utan paddeln, men jag gjorde ju det. Så att, ja, väldigt skönt att kunna vara tillbaka.
Men vet du vad, apropå tillbaka, jag orkar ändå, trots att jag varit lite förkyld, men jag är som sagt på banan igen, så var vi med familjen på öppet hus. Och ja, du och jag, vi andas, äter, sover, paddel. Men jag har ju en liten småtting hemma, Milan, jag och Katrins treåring. Vi fick med honom på ett öppet hus här i närmaste vapphallen. Och han verkligen bara sprang och tjöt och bollade, lekte med bollarna och ballonger. Det finns nog ett hopp att han trivs inom paddel, jag hoppas.
Ja, exakt. Vad kul. Jättekul med sådana öppet hus, som du säger, när man får prova på paddel. Och det gäller väl att man börjar i 3-årsåldern om man ska bli nästa Paquito Navarro.
Ja, men det är det jag hoppas. Eller i alla fall att han ska tycka det är kul med paddel.
Ja, det var det viktigast.
Men du, nu är jag så peppad, typ så. Berätta vem gästen är.
Ja, idag har vi med oss en riktigt speciell gäst. Bland de största gästerna man kan ha med från Paddel Sverige. Ingen mindre än Sveriges förbundskapten för damlandslaget, Marie Andersson.
Ja, men då ringer vi upp henne då.
Det tycker jag. Yes, då är vi äntligen igång. Och som sagt har vi verkligen med oss en speciell gäst idag. Ingen mindre än förbundskaptenen för svenska damlandslaget, Marie Andersson. Kul att ha dig med.
Tack för att jag får vara med, jätteroligt.
Det är verkligen kul som sagt att du är med. Ett världsmästerskap börjar ju närma sig för din del. Hur är läget med dig?
Jo, men det är verkligen hur bra som helst. Vi är 2 veckor ifrån här att ge oss av till VM i Dubai. Och det är 2 veckor sedan vi kvalade in, så att det känns väldigt bra.
Det förstår jag verkligen. Kul. Det var fantastiskt att få se det kvalet. Var någonstans befinner du dig just nu när du spelar in detta?
Jag sitter i Malmö, bor och jobbar och utgår härifrån. Så att det är på den södra Sverige som gäller.
Och William, du är med som vanligt.
Jag är med från söderort Stockholm. Hade gärna suttit kring Malmö. Har varit där flera gånger. Dansat då, inte så mycket paddel, men hoppas på paddel framöver.
Ja, verkligen. Okej, Marie, jag tänker att vi ska börja med lite fakta om dig. Jag ställer lite frågor, man kan säga lite som en faktaruta, och sen svarar du hyfsat enkla och snabba svar helt enkelt. Så vi börjar med ålder.
36.
Familj.
Singel.
Utbildning.
Jag har en bachelor från University of California, Berkeley, och en masters från Lund universitet.
Okej, wow. Och intressen utöver padden?
Alltså det är mycket sport, blandat med sport.
Och när var det första gången du provade på att spela paddel?
Det var Alltså det är nog faktiskt 10 år sedan i Båstad på den bana som kom ute i hamnen. Spelade med Anton Andersson som drog med mig där, och vi spelade väl lite mer minitennis nästan än padel.
Okej, så är det så att du kommer från en tennisbakgrund eller någon annan racketsport, eller är det padel den första som gäller för dig?
Precis, jag kommer från tennisen. Så växte upp med tennis och spelade väldigt mycket tennis. Det var också så jag kom till USA där jag utbildade mig, gick på college då med tennisen.
Okej, och hur mycket padel blir det för dig, ja, men själv nu för tiden?
Jag spelar väldigt lite padel tyvärr. Det är svårt att hinna med och det är svårt att ta tiden också efter arbetstid. Jag jobbar ju heltid både med PDL United och sen det här extra uppdraget då med Svenska Padelförbundet. Så att det blir ju väldigt mycket padel i olika form med jobb, men spelar tyvärr inte så mycket längre själv.
Nej, jag förstår att det är mycket paddel som kretsar kring det hela tiden. Och jag tror att det är många som kan vara intresserade att veta lite mer om just PDL United. Hur ser din roll ut där och dina uppgifter, ja, men, på just PDL United?
Där jobbar jag framförallt med tränarna och utbildningar till tränare och även aktiviteter som våra tränare håller i och om man säger uppbyggnaden rent sportsligt med det som vi på PDL United erbjuder.
Okej, och ni har ju väldigt många anläggningar. Finns det, ja, men, någon anläggning nästan runt om i hela Sverige, både längst upp men också längst ner? Är ni etablerade på så stor skala här i Sverige?
Ja, men det skulle jag säga, och i den här sammanfogningen mellan PDL och Padel United så blev det ju såklart ännu fler hallar från norr. Jag tror Luleå och om vi inte har något som är ännu mer norr än Luleå och hela vägen ner till Skåne och Trelleborg. Så vi har, det är ju väldigt många hallar runt om i Sverige. Sen har vi internationellt sett också anläggningar.
Jag bor ju i Västerås och där finns det väldigt många olika PDL United-anläggningar som jag har spelat på. Och William, du bor ju nära Stockholm, där måste det finnas många.
Japp, och jag blir nyfiken, Marie. Håller man koll? Ah, de har jag varit i, eller vänta, den har jag fortfarande kvar att besöka.
Ja, men jag gör lite det och jag tycker det är så himla roligt att få besöka anläggningarna och träffa mina arbetskamrater som jobbar i hallarna. Jag hade nästan besökt alla PDL-hallar. Sen när vi gick ihop här i våras så blev det naturligtvis ännu fler hallar då som jag inte har besökt än. Men jag hoppas verkligen kunna besöka alla någon gång framåt.
Ja, då har du många anläggningar som sagt att besöka, nästan så att det aldrig tar slut. Men i Malmö, som du tidigare sa att du, ja, man jobbar mestadels från och också bor, finns det flera PDL, Padel United-anläggningar där som du kan besöka?
Här i Malmö så är det 2 anläggningar och sen så är det ganska många runt omkring Malmö också i närområdet. Så det blir ju en hel del här nere i Skåne.
Just ja. Och jag som åker runt på de flesta tävlingarna nu, i alla fall på slutet, har ju sett att du har varit på plats på de flesta svenska tävlingarna så som Swedish Padel Tour. Är det en av någonting du tycker är viktigt som förbundskapten att vara på plats och besöka just som, ja, men en SPT och se när spelarna spelar?
Ja, absolut. Det är för det första del i mitt förbundsjobb att scouta och liksom kolla på spelarna och hålla mig uppdaterade. Dels liksom spelmässigt, men också hur de mår och deras förutsättningar för träning och utveckling på hemmaplan och så. Så det är ju ett perfekt tillfälle för mig att hålla den kontakten med spelare. Sen i vissa SPT så har jag också varit och jobbat då med PDL United, om det har varit i någon anläggning som, det vill säga att vi från PDL United arrangerar tävlingen, så är jag där också då för det jobbet.
Okej, okay. Och jag var ju på plats under SM och var det kanske semifinalen och finalerna. Du var i alla fall på plats som kommentator där då, ja men typ som expertkommentator.
Ja, precis. Det var en jättespännande grej och så bra för svensk padel att få ha SVT där på plats. Så då kommenterade jag tillsammans med SVTs kommentator och det var förbundsjobb där då.
Och Marie Andersson, du tillsammans med det svenska damlandslaget lyckades ju göra det som ni hade som mål förmodligen, att ta er till världsmästerskapet. När ni var där på plats i England, hur kändes det när ni hade kvalificerat er vidare till just VM?
Otroligt roligt. Det var såklart målet och att kvala vidare. Och det var lite press och så, för vi var seedade i vår grupp och vi fick ju en drömlottning. Och jobbet ska göras och vi gjorde det väldigt bra. Så att det var mycket glädje, men det var också en lättnad att vi klarade av det.
Ja, det förstår jag verkligen. Det var så otroligt kul att få följa er under den helgen och när ni blev klara för VM. Så ja, glädje. Och William, du följde ju också det. Vad tänker du kring det?
Ja, men precis det vi är inne på att ja, damerna tar sig vidare och vi ser ju fram emot att få heja. Alltså, när jag var på plats i Globen på ja, VPT, då hejade jag så jag blev hes och mitt mål att nu upprepa det men framför TVn istället.
Ja, det kommer vi verkligen göra. Det var fantastiskt att följa kvalet och nu VM-et. Vi kommer verkligen heja på er. Och du tog ut de här 8 spelarna när ni väl var på plats i England. Kände du dig nöjd över resultatet av dina val?
Ja, men ja, absolut, det skulle jag säga. Jag känner ju de här spelarna väldigt väl, så att det är en stor fördel för min del. Så det kändes väldigt bra på plats. Och det som var extra speciellt för mig, men jag tror också för alla andra i laget, det var ju att vi hade med Carolina Navarro. Hon är ju liksom en legend i padel och otroligt duktig och med all erfarenhet. Det var lite svårt att ta in faktiskt, ska jag säga, på första matchen när hon väl stod där ute på banan och nu representerade hon svenska landslaget. Och där stod jag och fick coacha henne och agera förbundskapten för henne. Och de svenska spelarna fick möjligheten då att vara i lag med henne. Det var otroligt stort och det var mer märkbart för mig än vad jag hade trott att det skulle vara faktiskt.
Där blir jag faktiskt väldigt nyfiken, Marie. Vad säger du till en sån spelare? Jag blir nyfiken. Vad säger du till en sån framstående spelare?
Nej, jag gick in och ändrade hela hennes teknik. Nej, jag skojar bara. Nej, det var väl lite. Jag tänkte, ja, vad ska jag säga till henne? Vad har jag att komma med? Men samtidigt när man väl liksom sätter sig ner och funderar lite, så är det ju ingen skillnad egentligen det jag säger till henne som jag säger till någon annan i laget. Och det är ju att man är väldigt, försöker peppa väldigt mycket. Och att de ska bli samspelta eftersom Carolina fick spela både med Amanda Giordo och Ayla Berham. Så att det var ju två nya partner som hon inte hade spelat med tidigare. Samtidigt så sa Carolina också, var ganska öppen med att hon var väldigt nervös inför första matchen. Det var väldigt speciellt för henne att få spela i det svenska landslaget och betydde väldigt mycket för henne. Och det tror jag både jag och alla i laget kände. Så att hon är en fantastisk människa, väldigt ödmjuk och snäll genuint. Så att det var otroligt enkelt att få med henne i laget trots hennes erfarenhet och allt vad hon har varit med om innan.
Ja, och vad heter det? Hon är nog en förebild för många i landslaget. Såklart var hon otroligt bidragande och viktig för er på banan, men var det något hon gjorde också utanför banan som var lite viktigt?
Ja, men jag tror det som jag anammade var ju att hon är otroligt då professionell när det väl kommer till match, uppvärmning, förberedelser. Men sen när vi är liksom off time, alltså då är hon väldigt avslappnad, rolig, bjuder på sig själv och väldigt lättsam. Så jag tror det här med att koppla på och av i liksom tävlingsmode, det är hon ju expert på.
Ja, nej, verkligen en viktig spelare förstår man och det såg man när man tittade på era kval. Och jag tror många är intresserade att höra hur du tänkte kring vilka som spelar med varandra, kombinationen av spelarna. Var det så att under kvalet att ni fokuserade helt och hållet på kvalet och inte alls såg ett eventuellt VM framför det? Eller kunde du testa lite under världsmästerskapet för att sen till ett VM veta lite vem som kan spela med vem?
Ja, men bra fråga där, för det är ju det som är utmaningen för mig som förbundskapten, alltså balansen där mellan att man vill ju testa sig fram med lite olika kombinationer eller konstellationer eftersom vi inte har så mycket möjlighet att träna tillsammans eller utvärdera andra tävlingar där vi spelar tillsammans med till exempel då Carolina. Så att nu när vi såg lottningen som var väldigt gynnsam för oss, då vågade jag testa lite mer. Jag var jätteglad att kunna spela alla spelare för att de alla förtjänade verkligen att få spela. Jag fick testa runt lite, framförallt då vem som skulle passa att spela med Carolina.
Ja, och jag som såg de flesta matcherna, om jag inte minns helt fel så tror jag det var två av matcherna som Amanda och Carolina spelade med varandra. Och av vad jag såg och tyckte jag i alla fall att det såg väldigt bra ut.
Jag var jätteglad, precis som du säger, att se hur bra de var tillsammans. Självklart så vet man att alltså det är två bra spelare. Men jag var väldigt glad att se Amanda så ta för sig så bra på forehandsidan. Och hon sa också att det är väldigt tryggt att spela med Carolina, men det är ju inte nödvändigtvis att man upplever det som en trygghet på det sättet, för att man får ju 95% boll eftersom motståndarna givetvis försöker undvika att spela på Carolina. Så det är ingen lätt uppgift att spela med Carolina på det sättet. Man får jaga mycket boll.
Ja, just det. Ja, det var en bra vinkel jag inte hade tänkt på. Innan vi lämnar kvalet tänkte jag att vi skulle avsluta med vad var det du tyckte liksom gick bäst med kvalet och vad var det som kanske gick lite sämre?
Bäst tror jag var helt enkelt att vi spelade väldigt bra i alla matcher. Vi vann alla matcher väldigt komfortabelt och spelade bra spel. Så jag var väldigt nöjd med att alla spelare levererade på topp. Och det som kan bli bättre och något som vi jobbar aktivt väldigt mycket på redan från förra året när jag, som var mitt första år som förbundskapten, det är lagsammanhållningen och att jobba för laget och att man är delaktig i något som är större än en själv bara. Så att när vi väl står ute på banan eller om man står sidan om banan och hejar på så är alla lika delaktiga.
Ja, men det förstår jag är väldigt viktigt. Och är det så att ni kommer hinna samlas någon gång mer innan världsmästerskapet samla allihopa?
Vi kommer inte hinna samlas för något läger eller samling så innan. Det är väldigt tajt schema. Men vi har haft liksom olika kommunikationskedjor där vi verkligen känner att vi gör det bästa av förutsättningarna och det fungerar väldigt väl faktiskt. Så att jag känner att vi kontinuerligt hela tiden jobbar på vissa grejer, även om vi inte ses tillsammans.
Just det.
Även detta avsnitt är sponsrat av Acero Padel. Som medlem i Padelfamiljen så får du en prova på rabatt. Ja, med koden Padelfamiljen, stora bokstäver, så får du 10% rabatt på hela första köpet hos aceropadel.se. Paddelracketar är Aceros fokus, men det finns även bollar, lindor, kläder och fler tillbehör. Erbjudandet gäller fram till torsdag den 20 oktober. Och som jag berättat tidigare så bakom Acero ligger Ronny Österberg och Mattias Österberg, far och son. Två extrema materialnördar med stora paddelhjärtan som tagit fram racketar som passar en bred skara av spelare. Ja, trevlig shopping önskar jag, Erik och Acero Paddel. Stort tack för veckans spons.
Stort tack Acero Paddel, och som vanligt är vi sponsrade av smasha.se, och vi har faktiskt en fantastisk tävling just nu uppe på Facebookgruppen Paddelfamiljen och Instagram där vi heter paddelfamiljen.nu, och där kan du vara med och tävla om ett paddelkit från smasha.se. Kittet, ja, det innehåller en vamos-tisha, strumpor, och så får man välja mellan en kjol eller shorts. Så direkt när du har lyssnat på detta avsnitt tycker jag att du besöker Paddelfamiljens egna Facebookgrupp och Instagram och är med och tävlar. För jag kan garantera dig att det här paddelkittet kommer göra dig bättre på banan. Och sen självklart tycker vi att ni ska kika in Smashas alla kläder och tillbehör. Det är smasha.se som gäller där. Så stort lycka till önskar jag och William, och självklart också smasha.se. Tack Smasha! Tack så jättemycket till både Acero Paddel och Smasha.se som möjliggör denna podcast genom att de är med och sponsrar. Stort tack! Och nu är det faktiskt så att alldeles strax har det ju blivit dags för er att åka ner och spela världsmästerskapen, vilket måste kännas helt fantastiskt. Vad ser du mest fram emot?
Jag personligen ser mest fram emot att... Alltså både att få spendera mer tid tillsammans med det här laget, för vi har så roligt tillsammans, och det är väldigt speciellt att få representera Sverige, och just på ett VM, det är stort. Sen ser jag också fram emot att få möta tuffare motstånd än vad vi hade i kvalet, att få testas lite mer. Både jag och tjejerna är väldigt taggade på att få tufft motstånd, visa upp för hela världen då hur duktiga vi är.
Ja, det kommer verkligen bli kul att följa. Du och jag, William, vi hejade ju på dem mycket i kvalet. Vad ser du mest fram emot under världsmästerskapet?
Menar du mig nu?
Ja, ja.
Ja, nej, men det ska bli jättekul såklart då, som jag var inne på tidigare, att heja fram Sverige, speciellt när Carolina Navarro-Björk kommer in och rör om en på ett positivt sätt, som vi fått höra från Marie nu då. Och jag tycker jag hade en bra fråga där, ser jag nu, Erik. Vi kan köra på den.
Yes, ja. Tyvärr ingen Anna Åkerberg som är med till detta världsmästerskap. Det måste ju ha funnits flera alternativ, men du valde Sandra Urtevall. Hur gick tankarna kring just det valet?
Ja, men det var ett tufft val igen, precis som... Det var när, alltså, att ta ut inför kvalet. Det är ju ett positivt problem även nu i dampadden, att det finns så många bra spelare som står och knackar på dörren. Jag valde Sandra Örtevall denna gången eftersom jag tycker hon har gjort fantastisk bra progression och utveckling från förra året, när hon också var med på EM i Marbella. Hon gjort två bra resultat här inom en väldigt närtid liksom, på SPT-erna. Och hon passade bra in i laget ute efter de förutsättningarna som vi har. Och hon är ju en forehandspelare. Och det var det jag valde egentligen, att jag ville ha en forehandspelare. Jag funderade faktiskt på om jag skulle ta en backhandspelare till, eller en spelare som kan spela både forehand och backhand. Men till slut så landade jag i att jag ville ha en forehandspelare till, för det passade in i laget på bästa sätt.
Okej, och William, du som har haft paddelpodden, jag tänkte på en sak, är det så att de flesta damerna har varit med där tidigare i just din podcast? Nästan hela, du har nästan klarat av att intervjua hela damlandslaget.
Ja, alltså det stämmer helt och hållet. Det är därför jag bara sitter och myser här när jag kan åka med, du håller lite mer i taktpinnen. Men det stämmer väl, och det är väl kanske bara tillfällighet att Marie, att inte du hann gästa paddelpodden, men nu kör vi ju paddelfamiljen istället och det går ju minst lika bra.
Ja, det är superkul och jättekul att kunna ha dig och här och intervjua dig här istället. Och jag tänkte på en sak, Marie, från vad du såg under kvalet, du är ju ändå fullt damlandslaget. Vad är liksom rimliga mål eller förväntningar man kan ha på damlandslaget under världsmästerskapet?
Jag tycker att det är lite svårt att säga, eftersom nu på VM så är det ju nya, eller vad ska jag säga, ja, nya lag som jag inte har sett innan. Till exempel Japan, och jag såg att USA också var med. USA har ju varit med innan och det har väl Japan också. Men det är ganska nya nationer och man vet ju inte hur snabbt det har gått fram i deras länder, eftersom som i Sverige som vi vet har gått fram otroligt fort bara på några fåtal år. Så är det svårt att utvärdera vad de kommer med för spelare. Jag tycker det är liksom mer intressant för mig att ha mål liksom med mitt lag. Och då på det sättet att vi känner att vi kan utveckla, så alltså mer grejer som man kan kontrollera. Och sen sätter vi upp olika mål tillsammans med laget, och det brukar vi göra ett par dagar innan själva mästerskapet, så det har vi inte hunnit göra än.
Okej. Och när vi ändå har det här som förbundskapten, jag har lite dålig koll, jag har försökt hitta det här, men inte riktigt hittar det någonstans. Hur ser det ut under världsmästerskapet? Är det någon gruppspel? Kommer det vara någon turnering? Eller hur funkar det? Kommer det funka?
Det är också en bra fråga. Det är ju lite... Vi har fått till oss, alltså till Svenska Paddelförbundet, ett så kallat fact sheet. Det är inte helt uppdaterat och vi ska få ut ett mer uppdaterat här i dagarna. Så jag vågar inte uttala mig om det än, men det brukar ju vara gruppspel och sen går man vidare då. Så att i slutändan så spelar man om alla 16 platser.
En fråga här, Marie. Vi var inne på frågan innan om mål och så. Du som förbundskapten, har du själv olika, ja, vad vill säga, mål eller delmål, både inför och sen under VM? Att du ska äta på ett visst sätt, att du sover x antal timmar. Ja, hur ser det ut?
Jag måste äta en glass varje dag för att
Ja, det är
känna.
perfekt.
Och det är än så länge 100-procentig på alla mästerskap. Nej,
Snyggt.
ska jag bara. Nej, men jag har naturligtvis också egna mål och ibland sätter jag upp dem tillsammans med spelarna eller vissa av de målen. Ett mål här som jag liksom efter feedback från mina spelare och från förra året, så är det att vara ännu mer tydlig i kommunikationen till spelarna. Dels liksom om vilka konstellationer och vilka matchuppställningar vi ska spela med. Men också hur jag tänker när jag sätter ihop konstellationerna. Så det är ett bra mål för mig också, för det är viktigt att såklart, jag lär mig jättemycket. Det är det här fantastiska erfarenhet för mig också. Jag brinner verkligen för att bli ännu bättre och göra det bättre för laget. Så att det är viktigt för mig att ha mål själv också.
Tänker du någonting på att nu kommer ni ju åka dit ja, med damerna? Tidigare så har ju båda trupperna varit där. Det blir ju också en skillnad.
Ja, absolut. Det känns tråkigt att herrarna inte är med denna gången. Det är första gången som jag är på ett mästerskap. Eller det är väl första gången någonsin kanske. Sen vi började att spela mästerskap tillsammans, som vi åker själva. Och killarna har alltid varit ett superstöd till oss i tjejlaget. Det märkte jag både när jag var med i landslaget som spelare själv, och nu när jag är med som förbundskapten. Så att det blir spännande att se hur det påverkar oss. Det ska ju naturligtvis inte påverka allt för mycket, men definitivt en skillnad kommer det bli.
Ja, nej men det förstår man ju verkligen och jag tänker att det kan vara intressant att veta vilka som följer med förutom såklart de här 8 spelarna och du, vilka andra är det som kommer följa med till världsmästerskapet om bara några veckor?
Det är ju som sagt jag då och sen Lina Åberg som är landslagskoordinator och gör ett otroligt bra jobb. Både med dam- och herrlagen då. Och sen är det Kalle Åkesson som är verksamhetsansvarig på förbundet. Och sen så kommer vi ha med en fysio också. I nuläget så är det inte klart vem det är. Och jag tror det är gänget som åker. Så vi blir väl 12 stycken sammanlagt.
Okej. Ja, då fick jag svar på min fråga och jag tycker att vi ska gå vidare. Det är så att jag och William, vi vill lära känna laget lite mer eller ja, veta lite mer. Så därför kommer jag säga lite olika påståenden. Ja, men, och så får du helt enkelt säga vem du tycker av de här spelarna, ja, kanske från kvalet eftersom det var så nyligen, som påståendet passar bäst in på helt
Ja.
enkelt. Så jag tycker vi kör igång. Vem sover längst? Eller ja, vem är tröttast på morgonen?
Wow, det. Alltså det är ju det är ett tråkigt svar här för de är väldigt disciplinerade och alltid uppe i tid. Så det
Alltså,
hade varit kul att ha ett svar där.
ingen.
Ingen, ja.
Okej, vi går vidare istället. Och vem är tidigast på banan? Eller ja, det kanske också är alla.
Åsa Eriksson. Ja, Åsa Eriksson och Ida Jarskog.
Okej, nästa. Vem har det svårast att ta en förlust? Ja, men lite lätt då. Vem är den sämsta förloraren?
Oj, alltså hela laget. Ja, det är inga bra förlorare man har med. Jag tror det är Åsa Eriksson, riktig vinnarskalle. Barre också, riktig vinnarskalle.
Så om ni kör Uno på kvällskvisten så är det laddat i luften också.
Ja, men nej. Vi spelar ganska mycket sällskapsspel och än så länge har det inte brutit ut någon livskris här. Så det kanske kommer efter Dubai i så fall. Vi behöver några fler dagar på oss.
Och vem är det som får gruppen att skratta mest? Eller som du skulle kanske kunna säga har en framtid karriär som komiker av alla dessa spelare?
Ja, men det är nog Caro. Det var, ja, hon fick alla att skratta hela tiden. Vi skrattade lite åt hennes, eller våra språkkommunikationer. Det var spanska och engelska och svenska och ändå fattar ingen någonting ibland. Så att,
Inte lätt.
nej, hon är så rolig faktiskt.
Ja, just det. Jag kommer att tänka på Bahareh Soleimani först, men jag har även intervjuat just Carolina och som du säger, även fast det är ibland kommunikationen där så skrattar, alltså man bara skrattar nästan hela tiden.
Ja, nej men det är bara tätt efter Karo där faktiskt också i att hålla upp ett bra skratt.
Prankar man varandra någonting? Alltså så här i det lilla, liksom man har inte tid att lägga tid på det, men så här, vad vet jag.
Nej, det skulle jag. Det är inte läge. Det är trots allt
Det blir dålig stämning.
åtta
Ja.
tjejer. Vi reser
Ja, vi
med, man
hoppar den.
vågar inte gå där. Det är onödigt.
Ja, det kanske är lika bra. Och sista då, vem är bäst när man inte spelar att heja på andra laget? Vem hejar helt enkelt högst?
Jag tyckte Smilla och Anna Åkerberg gjorde ett väldigt bra jobb. Smilla, hon var grym på sidan av banan och Anna, hon gör så att alla syns och har en känsla att de är med hela tiden. Så att, kanske inte högst, men mest kännbart.
Ja, och vad heter det? Hur känns det? Nu har ni haft det här kvalet, det blev ungefär en månad innan världsmästerskapet. Känns det bra att ni har kunnat samla alla? Du sa ju att det var svårt att, och ni kommer inte få till någon mer träff innan världsmästerskapet. Alla har ju så mycket olika, ja men tävlingar och sånt där. Kändes det ändå att ni har haft det här kvalet, ni fick bygga lite kemi, lärde känna varandra? Är det någonting som, ja men, något positivt?
Ja, verkligen. Och jag tror vi var lite frustrerade över att vi var tvungna att kvala då, eftersom vi fick inte tillgodoräkna oss vår ranking från vår fjärde plats på EM förra året. Men nu i efterhand så känns det ju som att när det gick väl och vi kvalade vidare så är det som du säger en väldigt stor fördel. Och jag tror också det som kanske många inte riktigt vet när vi åker på ett mästerskap, det är ju att man spelar tre stycken matcher i en lagmatch. Och det gäller att vinna två av dem. Och det är väldigt taktiskt hur man ställer upp ens egen laguppställning, eftersom det går inte på någon ranking eller så. Så man kan helt spela sin tredje dubbel först, eller sen köra andra och sen första, eller blanda exakt hur man vill och byta från dag till dag. Så att det är väldigt taktiskt spel, och därför är det också en utmaning vem man tar ut för att kunna skifta runt fast ändå ha det starkaste laget som man kan vinna i alla fall två matcher. Det är liksom en stor utmaning, och så det är inte bara så rakt av att ta liksom åtta spelare som är bästa så, utan det är också vem som kan spela med vem och hur många konstellationer man har, om någon annan spelar med någon annan, hur faller det sig sen på andra tredje matcherna. Så forehand och backhandspelare, eller någon spelare som kan gå över och spela på någon annan sida om det behövs, och vem som funkar rent liksom kemimässigt med varandra och så vidare.
Ja, exakt. Och nu när jag ändå har förbundskaptenen här så måste jag fråga, hur funkar det egentligen kring de här uttagningarna? För det var något jag funderade på under kvalet. Vet ni vilka som motståndarlaget kommer ta ut, eller kan ni ha någon liksom aning kring det, eller är det snarare en ren chansning? För det kan ju kanske vara bra att veta.
Nej, men det är ju en väldigt stor del av mitt jobb, att försöka kartlägga eller outsmart den andra förbundskaptenen som man då ska möta. För att man kan ju kolla lite på hur de har ställt upp i matcherna dagarna innan. Man kan kolla lite på matchform på spelarna. Man kollar givetvis resultat från, alltså innan mästerskapet, och ser är det några, till exempel franska tjejer som alltid spelar tillsammans och har gjort väldigt bra resultat, då vet man ju, här är ju ett riktigt bra par. Har man två spelare kanske man ibland tänker, nej men de kommer splitta på de här tjejerna. För att man måste som sagt vinna två matcher, det räcker inte att du har ett toppat lag. Då kanske du förlorar de andra två för de inte blir tillräckligt starka. Så att det är ju såklart att man tänker väldigt mycket på vad det andra laget gör. Och ibland landar man i att man bara, nej, vi kan bara fokusera på vårt egna lag och försöka göra det så bra som möjligt.
Och när man väl tänker på det kan det ju inte alltid vara så lätt. Jag tänker, ibland kan det ju vara smart att innan matchen rent taktiskt behöva gå igenom något, hur man ska spela. Men, men om man inte ibland vet ens vad vilka motståndet är, så kan det ju vara väldigt svårt med vissa saker inför matcherna.
Nej, det är väldigt utmanande, och det är också det som gör det väldigt roligt för mig, alltså just det här taktiska spelet. Dels har du ett taktiskt spel när matchen väl är igång, men du har ju ett jättejobb innan själva matchen har börjat i att sätta upp ett lag. För att där kan man gå på många minor, och då är det otroligt mycket tuffare om man har gjort något misstag eller andra förbundskaptenen har listat ut något bättre. Men man kan också ha jättemånga fördelar om man har gjort ett bra jobb innan.
Så det är en väldigt stor del av ditt arbete, nästan huvudsakligen att arbeta allting innan för att vara förberedd när du väl kommer dit.
Ja, men jag skulle säga att det är en väldigt stor del, och jag har ju väldigt tät kontakt här nu med spelarna i vilka konstellationer som jag kan förutspå att det kan bli, och att de då tränar i de konstellationerna om de har möjlighet. Vissa bor ju väldigt nära varandra. Och gör man inte det så kan jag säga till att de ska träna på något specifikt som jag tycker kan bli viktigt på mästerskapen. Och nu spelar vi ju utomhus, och då tycker jag liksom ett aggressivt spel, offensivt spel, måste fungera väl.
Okej. Och jag tänker att det måste vara väldigt viktigt, som du sa tidigare då, med förberedelserna, och då blir det väl ännu viktigare sen när ni får veta om det blir exempelvis ett gruppspel eller ja men än hur det blir, så är det väl väldigt viktigt när ni väl får veta vilka länder det är ja men som ni ska möta. För att förbereda och göra klart alla förberedelser måste det vara en viktig faktor att veta vilka länder man ska möta.
Ja, precis. Man kan ju såklart göra ändå en hel del förberedelser nu, men såklart när man vet mer lottning, tider och hela upplägget, så då det är ju verkligen där man kan fastställa och konkretisera lite mer.
För de som är nyfikna som oss och många andra då, nu när det är så nära, håller man sig uppdaterad till exempel i förbundets sociala kanaler eller delar du någonting eller eller är det hemsidan, vart kan man kolla?
Ja, men det vi försöker ju lägga ut lite på förbundets hemsida, bland annat laguttagningen som kom här bara för någon liten dag sedan. Annars så är det ju mer när vi väl är på plats som
Yes.
blir mer aktuellt.
Ja, det blir verkligen spännande att följa. Vi får helt enkelt invänta och se vilka det blir ni möter. Och vi har fått lite frågor som jag tänkte att vi skulle ställa till dig. Och den första är verkligen väldigt aktuellt. Den handlar om en ungdoms-EM. Och då är det ju så här att Sveriges flicklandslag lyckades ju ta sig ända till final i ungdoms-EM. Enligt dig, vad betyder det för svensk padel?
Alltså jag blir ju så glad att se vilka fina framgångar som ungdomslandslaget har gjort här. Både på flick- och pojksidan. Ja, men det betyder otroligt mycket. Det blir liksom också en sån här sporre och inspiration för oss i damlaget. Och se hur duktiga spelare vi har som kommer där under. Det betyder mycket för sporten. Det betyder att vi gör många bra grejer ute i våra anläggningar. Det är barn- och ungdomsverksamheter som kommer ligga till grunden för framtiden. Och vi fortsätter jobba på ett bra sätt, och vi visar redan nu hur långt fram vi är internationellt sett. Sen tycker jag också att det är otroligt kul för de här spelarna, för jag vet att de har kämpat på med sin paddel i ett par år. Och de var ju med när sporten inte var så stor, och det var inte kanske så coolt att spela paddel. Finns ju så många andra fantastiska sporter. Men här nu då så tar man liksom ett EM-silver. Det är ju en merit man har med sig hela sitt liv. Så det är så roligt att se.
Ja, när jag har varit på flera olika tävlingar tycker jag det är så himla kul att få se de här ungdomarna spela. Det är helt fantastiskt att se vilken nivå de har fast ja, men, ja, de är yngre och har många år framför sig. Som jag vill säga, man får nästan lite lätt ångest när man ser hur duktiga de är. Och jag intervjuade ju just Junior Brydolf för några veckor sedan och då sa han det att han tyckte det var väldigt viktigt det här med kemin mellan spelarna, och fast de är motståndare på plan så försöker de alltid samlas efter och äta middag tillsammans. Vad tänker du kring det?
Ja, absolut. Och man blir ju så glad av att höra en sån grej. För det är ju liksom ändå lite individuell sport, padel, på det sättet att man har såklart sin partner. Men jag tror det som man har gjort bra i Spanien också, det är att man ändå sätter padel i ett lagsammanhang. Och som du beskriver det, att man ändå kan umgås utanför, för man tränar tillsammans och är på tävlingar tillsammans. Så att det är ju fantastiskt att höra.
Ja, verkligen, verkligen. Jag tycker vi går vidare till nästa fråga och det handlar om ditt landslag. Ja, men förutom de här 8 spelarna i laget måste det finnas andra som du som förbundskapten håller koll på och ser som ja, men kanske har en framtid inom det svenska damlandslaget.
Ja, givetvis. Det är ju som jag sa innan, det är väldigt många bra damspelare nu också. Det är så roligt att se. Och där är ju ett gäng som jag har haft dialog med också, som då tyvärr inte blev uttagna denna gången. Men det är ju spelare som Linnea Björk, Matilda Hamlin. Jag tror det är liksom så många spelare som knackar på underifrån. Eller som ligger i en nivå som utmanar hela tiden. Vilket gör att alltså, hela nivån på padel ökar och höjs väldigt snabbt. Vi ser det på SPT också, hur det kommer fram nya spelare som gör resultat som inte kanske har gjort så mycket resultat innan. Och jag tror det gynnar ju otroligt mycket. Vi har Antoinette Andersson, Emmy Ekdal och Cornelia Lister som också har gjort fina resultat detta året. Så det är liksom blandat yngre och sen lite sådana då som Cornelia som kommer in från tennisen och sen är det de väldigt etablerade och erfarna spelarna. Så att det är en härlig mix nu på utmanare.
Och som du tidigare sa i detta avsnitt, ja, man måste vara någonting positivt för Padel-Sverige att det finns så många olika spelare som konkurrerar om platserna och ja, men så många olika spelare som du kan välja mellan.
Ja, absolut. Och jag säger ju det till de tjejerna som blev uttagna detta året att alltså de ska vara otroligt stolta över att vara med i laget för att det har varit en sjukt tuff uttagning.
Ja, och vi går vidare till nästa fråga. Och den kanske handlar lite mer om ditt arbete inom PDL United och det är hur du ser på Paddlesfärs framtid med anläggningar och så vidare.
Ja, men och det är ju verkligen en fråga som är uppe här på tapeten. Ja, men det har ju varit en överetablering av anläggningar så att det är ju lite mer typ spelarnas tid nu och så. Och jag tror det är väl helt naturligt i den här processen så som padden har utvecklats i Sverige. Och jag hoppas ju att såklart att det blir något i slutändan något positivt för sporten padel. Även om man såklart förstår att det är väldigt många som lider nu. Mycket personal och hallägare och personer som är involverade inom padden som har det otroligt tufft. Jag hoppas ju då att sporten som helhet, det är jag helt övertygad om att sporten kommer att leva vidare för det är sån glädje i den här sporten och att det blir något positivt för sporten i det långa loppet.
Ja, och vi fortsätter. Vi har fått in väldigt många frågor som sagt. Och en annan, den handlar om våra svenska spelare. Hur lång tid tror du det tar tills vi kan ha flera topp 50-spelare i världen? Eller ja, hur lång tid tror du att det tar tills vi kan ja, men börja konkurrera med spanska spelare och den nivån?
Ja, det är en sån spännande fråga, om man visste det. Men jag tror ju att, alltså ibland så känns det som att kommer ta tid, flera år. Och speciellt om det ska vara flera topp 50-spelare på WPT eller världsrankingen. Det kan ju nog ta ganska många år. Men jag tror, alltså redan nu har vi ju både dam- och herrspelare som är uppe och nosar på de nivåerna. Vi såg ju Smilla Ho och Thea Hylander som pressade två spanska tjejer som ligger runt 50-60-strecket på ungdoms-EM här precis. Så att jag tror på ett sätt så är det kul att se att de unga ändå kan utmana. Samtidigt så måste vi bara också erkänna att Spanien ligger verkligen flera steg framför oss fortfarande på alla åldrar. Men kanske om 5 år så är det lättare att utvärdera den frågan och vi har säkert någon som ligger topp 50 då.
Ja, det blir verkligen spännande att följa. Stort tack Marie för att du ville vara med i dagens avsnitt. Det har varit jättekul att intervjua dig. Och William, har du något du vill tillägga?
Nej, jag tycker att det har varit jätteintressant intervju och vi har pratat om högt och lågt och vill fylla i. Som Erik säger, tack så mycket att du ville gästa Paddfamiljens podd.
Ja, men tack så mycket för att jag fick vara med och hoppas att alla lyssnare och ni alla hänger med oss på resan här till VM och följer oss och hejar på oss, för det behöver vi.
Ja, det kommer vi verkligen definitivt att göra. Det kommer bli fantastiskt kul att följa er. Och varmt välkommen till Facebookgruppen Paddelfamiljen om ni inte redan är med där. Och följ och känna på Instagram, det heter vi paddelfamiljen.nu. Där lovar jag att uppdatera om världsmästerskapet. Och vi får önska stort lycka till dig, Marie.
Tusen tack.
Och William, har du något mer att avsluta detta avsnitt med?
Såklart. Jag vill säga, may the bandeja be with you.
Och vi hörs i nästa avsnitt.